الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فوتشات رتقوينهم كتاب سنن أبي داود وكبي برد دو إفرا وكان أطالة أم دوم داغنس ستورة تكن وفي نمد أتهم أر تيو إي أنتال كم نهوغ دسا تي كم بيجرى لتن ينمغن Kan ni tillsammans komma ihåg dessa 10 stora tecken inför domedagen?
Att solen går upp från väst.
Solen går upp från väst.
Röken. Eller molnet.
Duschan.
Ja, röken. Ja, röken. Ja, röken ja. Duschan.
Dajjal.
Som vi kommer att prata om idag. Ja.
Tre stora jordbävningar.
Tre stora jordbävningar som räknas som 3 tecken.
Mehdi.
Nej, vi sa att Mehdi han var... Som en ingångsport till de stora tecknena. Isa alayhi salatu wassalam. Ya'juj wa Ma'juj. Och sen var det ett till va? Två till. Daba och ett till. Det sista tecknet. Någon som är sista tecknet som kommer samla folk på en mahshar. Elden som kommer vart ifrån?
Yemen.
Vart i Yemen?
Aden.
Aden, precis. Mashallah. Vi kommer idag att prata om Dajjal. Men innan det så har vi ett till kapitel här. Och det är Bab fi Hasri al-Furat an Kenzin. Kapitlet om det guldet som kommer att visa sig i al-Furat. Det guldet och den skatten som kommer visa sig i Furat. Ja. Och här nämner författaren i detta kapitel 2 hadither. Den första berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Yushiku al-Furatu. Det kommer att komma en tid då al-Furat och Furaten är eller Furat är då en flod som rinner genom Irak och Syrien och många andra länder. Det kommer att komma en tid då al-Furat kommer att spola bort en skatt av guld. Så den som närvarar vid detta får inte ta någonting av skatten. Och denna hadith är sahih enligt Sheikh Albani. Och den andra hadithen är liknande och berättas också från Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att en nabi alaihi salatu wassalam berättar likadant förutom att han då säger att floden kommer att blotta och eller spola bort ett berg av guld. Så i dessa 2 hadither finner vi då det här berget av guld. Ena hadithen nämner en skatt och andra hadithen nämner ett berg av guld. Det är jättemycket guld. Och det här är ett av domedagens mindre tecken som fortfarande inte har kommit. Man har inte hittat ett berg av guld i Irak och det kan också betyda i Syrien. Taib, för att floden rinner igenom båda. Och när man talar om dessa hadither där profeten alaihissalam till exempel nämner att det kommer att komma prövningar från Irak innan domedagen. Där kommer satans horn och liknande saker. Så kan man inte tolka hadithen med dagens geografi. Att se att det är i dagens Irak de gränserna. Utan Irak på den tiden var större. Det var liksom öster om Medina. Vilket omfattade Iran och kanske delar av Syrien. Taib. Så alla kulihal, någonstans i Irak eller vid Syrien. Så kommer den här floden al-Furat att liksom skölja bort. Och liksom blotta det här berget som nu är täckt med sand eller jord. Vad det kan vara för någonting. Men under det finns det då guld som folk idag inte känner till. Men från domedagens tecken är att yani, vattnet kommer då spola bort och visa det här guldet. Och det har nämnts i, vissa lärda har spekulerat i att det här kommer att ske strax innan el-Mahdi. Och de stödjer sig på en autentisk athar från Ali radiyallahu anhu. Där han säger att det finns 4 sorters fitna. Han säger... En fitna av glädje och en fitna av motgångar och en fitna. Och där nämnde han ma'dan al-dhahab, som kommer att bestå av yani guld. Och sedan så kommer en man från profetens familj alaihissalam, som Allah kommer att korrigera. Yani Allah kommer att korrigera saker och ting genom honom. Och det vill säga al-Mahdi. Så han nämnde prövningen av guldet, och sen så nämnde han al-Mahdi. Och den här finns i Abu Nu'aym. Och vissa lärare säger då att det här är ett bevis på att det här berget kommer då att komma fram strax innan al-Mahdi. Och det har också nämnts beträffande det här berget då, att man inte får ta någonting, som profeten sa alaihi wasallam. Den av er som bevittnar detta får inte ta någonting av guldet. Varför? Här säger Ibn Hajar, på grund av de konflikter och strider som kommer att ske beträffande guldet. Det har berättats i Sahih Muslim, i liknande hadith, då så säger profeten alaihi wasallam att floden al-Furat kommer att spola bort eller avtäcka ett berg av guld, och där kommer folk att slåss yani om guldet, och från varje 100 kommer 99 att dö. Taib, yani 99% av de som försöker ta guldet kommer att dö i striderna om guldet. Och så sa profeten alaihi wasallam, och varje av dessa 100 av dessa personer kommer att säga, kanske jag är den som kommer att klara mig. Och en liknande hadith, så sa profeten alaihi wasallam att folk kommer fortsätta i sin strävan efter dunya. Eller från det här var sahabi Ubay bin Ka'b som sa, folk kommer att fortsätta sin strävan efter dunya. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, tiden kommer då al-Furat kommer att blotta ett berg av guld. Om människorna hör om detta kommer de att skynda sig dit, och de kommer att säga till varandra eller till sig själva att om vi lämnar folk så kommer de då att ta det här guldet från oss. Allt kommer att försvinna. Och då kommer de då att strida mot varandra, och från varje 100 kommer 99 att dö. Så att det är inte tillåtet, om man hör, om man nu skulle befinna sig där nere, att gå och ta del av det här berget. Rent logiskt kanske man tänker att det är så mycket guld att alla kan ta. Men subhanallah, här nämner Sheikh Abdul Mahsin att det här indikerar på hur otroligt giriga folk kommer att vara innan domedagen. Och hur mycket de kommer att älska dunya. Att det man förstår av haditherna är att människorna vet att 99% av de som försöker ta guldet kommer att dödas. De vet det, men ändå går de dit. Tyder inte detta på att de är besatta av guld, av dunya? Är det inte det? Om du vet att det är 99% chans att du kommer att dödas, och du ändå säger, kanske jag är den som klarar mig, tyder det inte på hur förblindad man är av rikedomarna i detta liv? Wallah. Så det här är då ett av domedagens tecken som fortfarande inte har kommit. Och hör man om detta så får man inte bege sig dit för att ta från detta guld, på grund av de strider och konflikter som kommer att ske. Som kommer att ske där. Bara klar. Ja. Taib. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab khuruj ad-dajjal. Kapitlet om att Dajjal kommer att komma ut. Kommer att komma ut, kommer att komma fram. Har ni hört talas om ett Dajjal? Kristna kallar honom för antikrist. Han är den största prövningen från Adam fram till domedagen. Varenda profet har varnat för honom. Han är en stor lugnare. Och därav har han fått sitt namn Ad-Dajjal, som kommer från det arabiska ordet Dajjal, som betyder att ljuga, att bedra, att bluffa, och också att täcka någonting. På, man kan säga Dajjal att man täcker någonting, rent grammatiskt. Men vad är det Dajjal kommer att täcka? Han kommer att täcka sanningen. Så han är en lugnare. Kan man kalla någon annan en den stora Dajjal för Dajjal.
Ja.
Kan man säga att den här personen, han är en Dajjal? Om han är en lugnare. Kan man det? Nej, det kan man. Profeten alaihissalam nämnde, som det kommer att nämnas här, att innan domedagen kommer 30 stycken Dajjalin. 30 stycken är ni falska profeter. Taib. Och också spåmän, siare, som ljuger och säger att de vet framtiden, är alla Dajjalin. Taib. De är alla lugnare. Dajjalin eller Dajjajila. Taib. De är alla lugnare. Men när man säger Ad-Dajjal i bestämd form på det här sättet, så menar man denna människa som då är, man kan säga, den sista av dessa falska profeter som nämndes i hadithen. Han är den sista av dem och den värsta av dem. De andra säger att de är profeter. Denna man börjar också sina lögner med att påstå att han är profet. Och sedan så går han steget värre och säger att han är Allah. Och kallar folket till att tro på honom och dyrka honom. Så därför är han då den största Dajjal någonsin på jorden. Och han är en människa. Det är också viktigt. Han är inget monster. Ingen, vad heter det, cyklop. Som har ett öga i pannan. Som är 10 meter hög. Utan han är en människa. Taib. Och vi kommer att nämna att han ser väldigt udda ut. Och han kommer att göra udda saker. Men han är i slutändan en människa. Namn. Vi kommer nämna de hadither som författaren nämner och reflektera lite över de ord och meningar som finns där i bi'idhnillahi ta'ala. Och vi kommer också fortsätta på detta ämne nästa vecka bi'haulillahi ta'ala. Den första hadithen som författaren nämner är en hadith som berättas från Abu Mas'udin, där han säger, eller att den berättas här, att Hudhayfa och Abu Mas'ud samlades. Och då så säger Hudhayfa: jag vet bättre vad som finns med Dajjal än han själv. Jag vet bättre vad som finns med Dajjal än han själv. Sannoliken så har han med sig hav av vatten och floder av eld. Det som ni ser som en eld kommer att vara vatten. Och det som ni ser som vatten kommer att vara eld. Så den av er som upplever detta och vill ha vattnet ska dricka från det som ser ut som eld. För då kommer han att finna det som vatten. Och sen så säger Abu Mas'ud al-Badri: så här har jag hört Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga. Yani, det här är en hadith från Rasul alaihi salatu wasallam. Så vad var det här profeten alaihi salam började med att säga? Att jag vet bättre vad Dajjal har med sig än han själv. Dajjal kanske tror att han utför några mirakel och kanske inte förstår verkligheten av vad som händer. Men profeten alaihi wasallam vet bättre än Dajjal själv vad han kommer att ha med sig. Och sen så nämnde Rasul alaihi salatu wasallam två vilseledande saker som Dajjal kommer att ha med sig. Och en av dem är då att han kommer att ha med sig, här nämndes ett hav, och vissa hadither nämner en flod av kallt, gott vatten. Ljust, vackert vatten. Och en flod av flammande eld. Och det nämndes i vissa hadither att om man ställs inför valet att man måste välja en av dessa två, så ska man blunda, stänga ögonen, böja ner huvudet och stoppa in det i det som verkar vara eld. För då kommer du finna det att vara gott vatten. Men om man stoppar in huvudet i det som är vatten, så kommer man att finna det vara eld. Nej. Och här nämns i Fathul Bari, förklaringen på Sahih Bukhari, då Ibn Hajar här nämner att för vissa ser det ut som ett hav, vissa som en flod, kan vara beroende på personen som ser det. Det är som en illusion eller någonting. För det finns, han säger att antingen så är det som är med Dajjal en form av magi, yani illusioner, så folk ser på olika sätt. Eller så kommer det vara på riktigt, yani. Att det är en eld, men där inne finns vatten och tvärtom. Och det är det som verkar vara den korrekta åsikten. Att det här är någonting som är på riktigt. Allah Azza wa Jal kommer att pröva muslimerna med detta. Nah. Och vi kan kanske läsa här. För att det är en relevant fråga. Någon kanske undrar, hur kan Allah låta den här människan gå på jorden och säga det han säger? Och samtidigt ge den här mannen dessa saker som ser ut som mirakel. Vad är det som händer? Han kommer till folk där det är torka. Det har inte regnat. Och han säger, tro på mig. Och de som tror på honom, för dem kommer han säga till himlen regna. Till marken väx, det kommer att växa. Deras djur kommer att komma tillbaka. Riktigt gärna uppfödda. Medan de som förnekar honom, för dem kommer himlen att vara torr. Och allt deras boskap kommer att dö på en och samma dag. Så det är en prövning. Och jorden kommer inte växa, det kommer inte regna och så vidare. Han går förbi gamla ruiner och beordrar skatten att komma ut från marken. Och de flyger upp i luften som bin. Surrar i en svärm bakom honom. Är det inte en fitna? Prövning. Han till och med kommer att dela en person på mitten. Och sen sätta ihop personen och personen kommer att leva. Så det är prövningar. Så varför och hur kommer Allah låta den här mannen göra dessa prövningar? Ibn Kathir talar om detta. Och han säger att vissa ulema som al-Tahawi, al-Bayhaqi och Ibn Hazm. De säger att de här sakerna inte är på riktigt. Det är bara illusioner. Takhayulat. Som Dajjal kommer att göra. Taib. Och de använder som bevis hadith Hudayfa att profeten a.s. sa gällande de här vattnet och elden, huwa ahwanu ala Allahi min valik. Att Dajjal är yani mindre hos Allah än att han skulle vara stor eller farlig på något sätt. Taib. Men då förklarar vissa ulema som al-Qadi al-Iyad den här hadithen och säger, han är mindre hos Allah än att vara farlig, yani han är mindre hos Allah än att vara så farlig att han vilseleder de sanna troende. Yani en riktig muslim kommer inte låta sig bedras av honom. Han är inte så farlig. Det är det som menas med profetens uttalande alayhi salatu wassalam. Utan de troende kommer inte tvivla. De kommer endast öka i sin tro när de ser dessa saker. Taib. Och vad är det då Ibn Kathir säger? Han säger att vissa använder då denna hadith som bevis på att det som Dajjal gör bara är illusioner och falska saker och inte har någon verklighet. Och sen så säger Ibn al-Qayyim då att, eller Ibn Kathir, att det som vi förstår av de hadither som vi har nämnt är att Dajjal, Allah kommer att pröva människorna med Dajjal. Allah kommer att pröva sina tjänare med Dajjal. Med de underliga saker som Allah Azza wa Jal skapar, och det ser då ut som att Dajjal gör dem under hans levnadstid. Så som vi nämnde i hadithen att de som tror på honom, för dem så kommer himlen att regna, jorden kommer att växa, deras djur kommer att äta och bli tjocka. Nej. Till skillnad från de som inte tror på honom och förnekar honom, de kommer då att få motsatsen, de kommer få torka. Deras djur kommer att dö, de kommer att förlora sin egendom, sina liv och sina skördar och liknande. Och hur skatterna kommer att följa honom som en svärm med getingar. Och han kommer att döda denna ungdom och sedan ge honom liv. Och han säger att allt detta är inte illusioner. Utan det är haqiqa. Det är på riktigt. Ett test som Allah gör för sina tjänare på den tiden. Så vissa eller en stor del av folk kommer att gå vilse. Och en stor del av människor kommer att finna vägledning. De som tvivlar kommer att falla in i otro. Och de som har tro kommer att bli starkare i sin tro. Så det här är en prövning. Muslimer känner till detta och känner till sin aqida. Och ska inte falla för såna här saker. Vi vet. Och det kan också liknas vid testet på domedagen. De människor som inte har fått en profet i detta liv, eller de som inte hade förstånd i detta liv, som inte hörde om islam, vad kommer hända med dem på domedagen? Det har nämnts i vissa hadither att de kommer att få ett test på domedagen. Det kommer att vara något som ser ut som en eld. Och de kommer att beordras. De säger, här är era test. Vill ni bli muslimer eller inte? Vill ni bli muslimer, gå in i elden. Nej. Går de in i elden, kommer det vara någonting skönt. Vi kommer inte skada dem det minsta. Och då är de muslimer. Nekar de, alltså, då är de kuffar och då går de till helvetet. Så att det är liknande, det är ett test. Och muslimen vet att man ska lyda Allah azza wa jalla. Och vi kommer också att nämna flera argument på varför man absolut inte ska följa Dajjal. Yani, vad är det som bevisar att han är en lugnare och att han är falsk? Nästa hadith berättas från Anas ibn Malikin, som berättar från profeten alayhi salatu wassalam att han sa, Allah har inte skickat någon profet förutom att han har varnat sin umma för ett Dajjal eller A'war eller Kedab, den enugde lugnaren. Och sannoliken så är han enugd och er herre är inte enugd. Och mellan hans ögon så står det skrivet kafir. Och mellan hans ögon står det skrivet kafir. Och denna hadith är autentisk. Den finns också i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Tayyib. Här så börjar Rasul alaihi salatu wassalam med att nämna att alla profeter har varnat för Dajjal. Från Noah fram till honom. Tayyib. Och till och med profeten Muhammed själv alaihi salatu wassalam sa i vissa hadither att om Dajjal kommer under min livstid så kommer jag att argumentera mot honom för er. Men om han kommer efter mig så kommer varje person att få argumentera för sig själv. Och Allah är de troendes beskyddare. Till slutet på hadithen. Så då kommer ju frågan, varför har Noah och Ibrahim och Musa och Isa och alla profeter varnat för Dajjal? När vi vet att Dajjal kommer samtidigt som Isa, som Mehdi och innan domedagen. Varför ska Noahs folk vara rädda för Dajjal? Bra fråga, eller? Då är svaret, som många lärde nämner, att Allah azza wa jall berättade för profeterna om ett Dajjal. Att den här mannen kommer att komma. Men sa inte när han kommer att komma. Så det fanns en möjlighet att Dajjal skulle komma under deras tid. Och samma sak med profeten Muhammad a.s. I början så visste han bara att Dajjal skulle komma. Men när han skulle komma, det visste han inte. Men sedan fick han kunskapen om att Dajjal skulle komma efter Isa a.s. och innan i domedagen och från domedagen stora tecken och så vidare. Taib. Så att det finns ingen motsägelse i haditherna. Taib. Så alla profeter varnade då för ett Dajjal. Och sen så beskriver profeten alayhi salam ett Dajjal och han säger att ett Dajjal är enugt. Han är a'war och eran herre är inte enugt. Och det här är ett av de viktigaste tecken. Och det har nämnts i vissa hadither som vi kommer att ta upp sen att sahaba fick jättemycket kunskap om Dajjal. Och sen så säger profeten alaihi salam att i slutändan, om ni endast kommer på detta så räcker det. Att han är enugd och Allah är inte enugd. Vad är det vi vill säga här? Dajjal säger att han är Allah. Att han är människornas gud. Taib. Och han kommer, och som vi kommer att nämna, han är kort, han är tjock, han har jättefult hår, han är enugd, det står kafir i pannan och liknande saker. Taib. Hur kan han vara herre och ha skapat oss med två ögon och själv inte kunna fixa sitt ena öga? Har en gud, en skapare, brister? Nej. Och om han kan, en gud kan fixa oss, kan han inte fixa sig själv? Så det här går helt emot konceptet av tawhid rububiyya. Tron på att Allah azza wa jalla är allsmäktig, skaparen, den som kan gynna, den enda som kan skada, och att ingenting sker förutom hans vilja, och att Allah Azza wa Jal har de vackraste namn och egenskaper. Allah har inga brister. Så hur i hela världen kan en person komma och vara så här ful och missbildad och sen säga att han är Allah? Det här räcker som bevis på att tillbakavisa honom. Att du är absolut inte våran Gud. Du är en dajjal, du är en lugnare. Och det ökar oss bara i iman. Taib. Logiskt, eller hur? En annan faida är att Ahli Sunnah wal Jama'a har också använt denna hadith och liknande hadither som bevis på att Allah Azza wa Jal har två ögon. För att profeten a.s. sa att Dajjal är enögd och er herre är inte enögd. Så han negerade att Allah skulle vara enögd, vilket bekräftar motsatsen, att Allah Azza wa Jal har två ögon. Men två ögon som passar hans majestät, inte som liknar våra ögon, utan Allah Azza wa Jal laysa kamithlihi shay. Det finns ingenting som liknar Allah Azza wa Jal. Naam. Och vad var det andra tecknet? Jo, att det står kafir mellan hans ögon. Och det lades till i nästa hadith. Ord som varje muslim kan läsa. Och i vissa hadither ord som alla de som ogillar honom kan läsa. Och i vissa hadither som varje troende kan läsa. Så här finner vi också att det står kafir mellan hans ögon. På riktigt. Står det kafir. Och vissa som berättar hadithen, de sa kafara. Och räknade upp dessa bokstäver. Gärna på riktigt så står det kafir i pannan på den här mannen. Så det är ännu mer tydligt att han är en lugnare och att han är vilse. Och här så säger Rasul alaihissalam att varenda muslim kan läsa dessa bokstäver. Vare sig han är en person som kan läsa eller analfabet, så kommer varenda troende att kunna läsa. Och här säger Ibn Hajar al-Asqalani i förklaringen på denna hadith. Han säger att kunna läsa är en gåva som Allah Azza wa Jal då ger människan. Allah skapar för människan hur han vill och när han vill. Så de troende kommer att kunna läsa dessa ord även om de egentligen inte kan läsa. Till skillnad från al-kafir som inte kommer att kunna läsa dessa ord även om han egentligen kan läsa. Och så säger han en väldigt fin liknelse. På samma sätt som en muslim ser ett tecken och tror på det. Och en kafir ser samma tecken och tror inte på detta tecken. Är det inte så? Att en muslim reflekterar över skapelsen. Och för honom räcker det som tecken på att tro på Allah. En kafir ser exakt samma tecken. Han är seende men ändå blind för att se detta tecken. Så att Allah Azza wa Jal ala kulli shay'in qadir. Och han nämner också att det här inte är någonting speciellt svårt. För under Dajjals tid kommer det ändå hända så mycket konstiga saker. Så mycket underliga saker. Så att folk som är analfabeter kan läsa några bokstäver är inte omöjligt, utan det är fullt möjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa hadith berättas från Imran ibn Husayn radiyallahu anhu att Rasul alayhi salatu wassalam sa: "Man sami'a minkum bid-dajjal faly'na anhu." Den av er som hör om ad-dajjal ska hålla sig borta från honom. För sannoliken så finns det en person eller man som kommer att komma till honom och tror att han är troende. Och kommer sen att följa honom då han ser alla de tvivel som Dajjal kommer att göra. Här finner vi en väldigt viktig sak och vi kommer att nämna det också i framöver här. Hur kan vi skydda oss från ett Dajjal? Hur kan vi skydda oss från ett Dajjal? Och det finns vissa saker som man ska tänka på. Här är en av de viktigaste aspekterna och medel för att skydda sig från ett Dajjal. Och det är att man håller sig borta från honom. Att man håller sig borta från honom. Och det här är en princip i all fitna. All fitna, alla prövningar. Att man håller sig borta från dem. Och det här talade vi om för några veckor sedan. Att man ska inte springa efter denna fitna. Är det någon som minns en hadith som nämner dygden av att hålla sig borta från fitna? Som vi nämnde.
Är det inte när profeten sa sallam när han fick uppenbarelsen om att han skulle hålla sig borta från statyerna?
Jag vet inte om du har nämnt det till det här, men när det blir krig, alltså fitna mellan muslimer, man ska låsa in sig hemma.
Nej, att man, om det är konflikter mellan muslimer, man kan låsa in sig hemma och inte vara delaktig. Men också en hadith vi talade om här i boken i början, att den som står är bättre än den som den som springer. Och den som sitter är bättre än den som står, och den som ligger är bättre än den som sitter. Ju mindre delaktig man är, ju bättre är man. Det är ett bevis. Vad har vi mer för bevis? Inna masaidu lamma junnibal fitan. Hadithen att den lyckliga och framgångsrika är den som håller sig borta från fitan. Vi har också talat om hadithen att fly från fitna. Att personer som går med sitt boskap och bor bredvid bergen och så vidare. Det finns många hadithen som tyder på denna princip. Taib. Så han nämner då profeten alaihissalam att den av er som hör om ett dajjal ska hålla sig borta från honom. Gå inte till honom. Säg inte jag är stark i min tro. Jag vill bara se vad han gör. Jag vill bara se den här mannen som profeten berättade om alaihissalam. Den här mannen som kan få himlen att regna och hit och dit. Nej, tänk inte så. Hör du om ett dajjal, lås dörren, stäng persiennerna, stäng allting. Tills han försvinner. För alhamdulillah, han kommer inte vara länge på jorden. Ett år och några månader. Någon månad, sen är han borta. Så det gäller att ha tålamod. Och han kommer gå runt hela jorden. Men på den korta tiden kommer han kanske inte vara där du är speciellt länge. Så att om han kommer där du är, håll dig borta från honom. Varför? För en person känner sig stark och trygg i sin iman. Och när han går till Dajjal för att se vad Dajjal gör, och dessa tvivel och dessa saker, så kommer han att tro på honom. Ja, ni lämnar islam och blir kafir och följa ett dajjal. Så som araberna säger, assalama la ya'diluha shay, la ta'diluhu shay, yani att skonas från ondska kan inte, yani det har inget pris. Va? Att man håller sig borta från ondska är ovärderligt. Taib. Så en jätteviktig princip. Och en annan faida är att ulama från salaf och khalaf, från förr och nu, har haft denna hadith som bevis på att man ska hålla sig borta från folket av bidda. Och att man ska hålla sig borta från platser av ondska, av prövningar. För att människan är svag. Du känner dig stark och du går dit och sen du blir svag. Är det inte så? Flera gånger man känner sig jättestark, så går man någonstans, man pratar, debatterar med någon människa och sen man känner sig helt svag helt plötsligt. Så man ska hålla sig borta. Hålla sin iman trygg. Och inte vara som den här, ni vet, en svamp, duschsvamp eller någonting, som suger åt sig allt skit. Och sen kan du inte få ut det. Allt skit fastnar och bakterier och allting. Var inte som den, utan ni var ren. Håll dig borta. Som han alla. Och idag finner vi motsatsen. Att folk springer efter dessa fitten. Dessa tvivel och prövningar och diskussioner och liknande saker. Speciellt på Facebook, på YouTube. Folk kollar på massa konstiga videos. De går in på massa anti-islamiska hemsidor som är fulla med lögner. Och sen får de tvivel. De hamnar i debatter med folk som de inte kan debattera med. Och sen säger de, jag kan inte svara. Jag känner mig svag i min religion. Men varför har du ens gjort de här sakerna för? Eller hur? Om du går upp, mashallah, i boxningsringen mot världsmästaren, kan du klaga sen på att du får stryk? Nej, det kan du inte. Du får ta konsekvenserna, eller hur? Så att man håller sig borta från fitna. Det är alhamdulillah, assalama. Man kommer att må bra. Man läser inte deras böcker. Man lyssnar inte på deras föreläsare. Man går inte in på deras hemsidor. Alhamdulillah, det som är bra och det som är rätt finns i överflöd. Vi behöver inte det som är fel. Nej. Vi tar en till hadith. Och den hadith som berättas från Ubada ibn Samit där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: jag har berättat om Dajjal tills jag fruktar att ni inte kommer att förstå gärna vad jag pratar om. Innan Masih Dajjal är en man som är kort. Han är hjulbent. Han har jättelockigt hår. Han är enögd. Och ena ögat ser ut som att det är intryckt. Det sticker inte ut. Så om ni är osäkra så ska ni veta att er herre inte är enögd. Ja. Taib. Här så började profeten alaihissalam då med att säga att han har berättat så mycket om Dajjal att han till och med var rädd att sahaba skulle bli förvirrade. Yani då så säger ulema här att de skulle glömma bort det eller blanda ihop på grund av hur mycket han har berättat om Dajjal. Taib, hur mycket han har varnat för ett Dajjal. Och han beskrev här ett Dajjal med att han är kort, qasir. Taib. Och det kommer att nämnas senare i en annan hadith från Tamim al-Dari, en hadith som finns i Sahih Muslim, att när Tamim al-Dari såg ett Dajjal, han hamnade på en öde ö. Och Dajjal fanns redan då för 1400 år sedan. Han var fastkedjad. Så sa han att han var den yani största sak han har sett i sitt liv. Yani största skapelse han har sett i sitt liv. Så där nämner hadithen den största. Och här nämner han att han är kort. Taib. Då så säger vissa ulema att det finns ingen motsägelse. För att vad som menas var att han är kort men han är otroligt yani krallig, tjock, bredaxlad. Jättetjock på den, yani, fast han är kort. Taib. Eller, som vissa lärare säger, att han var stor, men när han börjar att gå ut i dunja kommer Allah göra honom mindre. Allt är möjligt. Taib. Så han är kort. Han är också afhaj. Han är hjulbent. Yani, hans ben är skeva. Och vissa lärare säger, som en person går när han har omskärt sig. Taib. Så kolla hur han går också. Han kan inte ens gå korrekt. Och han är då blind på ena ögat. Taib, han är blind på ena ögat. Och här finns det jättemycket hadither om det här ämnet. Och vissa hadither nämner då att hans ena öga ser ut att han är blind på högra ögat. Taib. Och även vänstra ögat är defekt. Han ser med vänstra ögat. Men även det ögat är defekt. Det är som en köttklump, den här biten här längst in mot näsan, är stor och går ut mot ögat. Taib. Och det andra ögat ser ut som en mosad vindruva. Om du tar en vindruva och trycker mosar den. Typ sådär. Yani det är ett dött öga. Taib. Ruttet eller dött öga. Taib. Så han är blind på högra ögat och även vänstra ögat är då defekt. Och här så nämnde då profeten alaihissalam att om ni blir förvirrade så ska ni veta att Allah inte är enögd. Ja, ni glömmer ni bort allt det som jag sa, jag berättade hans beskrivning, vad han kommer göra, vad han kommer gå, vad han kommer säga. Minns i alla fall att han är enögd. Och det räcker som argument för att han är en lugnare. Taib, du behöver inte vara värsta sheikhen eller någonting, utan khalas. Jag vet, Allah azza wa jal har inga brister. Allah är ingen människa. Allah kan inte vara blind. Det räcker. Han är en kibdab. Han är en lugnare. Ska vi ta en till hadith? Khalas, det är vem du håller på. Ja. Det är en hadith som berättas från Nawas ibn Sam'an. Där han säger att Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam nämnde Dajjal. Och han sa då, om Dajjal kommer ut medans jag är bland er så kommer jag att argumentera mot honom. Och om han kommer efter det att jag har dött så kommer varje person att behöva försvara sig själv. Och Allah är de troendes khalifa, yani de troendes beskyddare. Så den av er som möter Dajjal ska läsa de 10 eller ska läsa början på surat al-Kahf. För det kommer att skydda honom från hans prövning. Och då så sa sahaba, hur länge kommer Dajjal att vara på jorden? Och då så sa profeten al-Islam, 40 dagar. En dag som ett år, en dag som en månad, en dag som en vecka och resten av dagar som vanliga dagar. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, den dagen som är som ett år, räcker det att vi ber de böner som vi ber på en dag? Och då så sa han nej, utan ni ska räkna ut hur ni ska be. Och sedan så kommer Isa ibn Maryam att komma ner till den vita bönepelaren, eller adhanpelaren, i östra Damaskus. Och han kommer att hinna ifatt Dajjal och döda honom vid Bab Ludd. Nah. Denna hadith, mashallah, nämner också då många fawaid, många lärdomar. Den första delen av hadithen har vi talat om, att om Dajjal kommer under min tid så kommer jag att argumentera mot honom. Yani, det kommer inte vara speciellt svårt att knäcka honom, utan det kommer att vara hur lätt som helst. Och som vissa av Salaf sa, om Dajjal skulle komma den här tiden, till och med barnen skulle kasta sten på honom. Ja, han skulle vara en nolla. Men innan domedagen är folk så svaga i sin religion och så vilse och så splittrade att vissa människor kommer ändå att följa honom. Wallahul musta'an. Ja. Så om han kommer och jag inte är bland er, så ska då varje muslim försvara sig själv eller ta hand om sig själv och försöka skydda sig själv. Ja. Ja. Så vad är det då han ska göra för någonting? Han ska läsa de första verserna från surat al-Kahf. Då kommer det att skydda er. Och det har nämnts i vissa hadither i Sahih Muslim, de 10 första ayah från surat al-Kahf. Här nämns bara inledningen på surat al-Kahf. Och i Sahih Muslim, de 10 första ayah från surat al-Kahf. Men då är jag ikhva. Du kan inte komma och säga att jag ska läsa från en bok, eller jag ska läsa på svenska. Nej, wallah. Och så kunna läsa på arabiska utan till från minnet. Förstår ni? Och då kommer vi till en annan viktig punkt. När Dajjal kommer, tror ni att det läget är lugnt, man kan gå på koranlektioner hit och dit? Nej. Allah alam. Så det är nu man ska lära sig. Nu man ska lära sina barn också. Jätteviktigt. Man lär barnen ayat till kursi, fatiha och de 10 första verserna från surat al-Kahf. Det är jätteviktigt. Wallah, när vi ser all den fitna vi lever i och läser om domedagens tecken, Dajjal kan komma under vårt liv. Eller vårt barns liv. Eller barnbarn. Så att man lär barnen detta och sig själv är jätteviktigt. Så man ska kunna de 10 första ayah från surat al-Kahf utan till på arabiska. Okej? Okay? Och sen så nämnde profeten alaihissalam, då han frågades, hur länge kommer Dajjal att vara på jorden? Och då så sa han kommer att vara här i 40 dagar. Jättekort, eller? 40 dagar. Men någonting underligt kommer att ske. Den första dagen kommer att vara ett år. På riktigt. Vissa försökte bortförklara det och säga att den kommer att vara så svår för de troende att den känns som ett år. Men det är igen en felaktig tolkning. Utan den korrekta tolkningen är att första dagen kommer att vara som ett år. Igen 365 dagar. En hel dag. Om det är ett år dag, ett år natt eller halv år dag, halv år natt, Allah alam. Det vet vi inte, men första dagen kommer vara som ett år. Andra dagen kommer vara som en månad. Taim. Eller afwan. Nej, som en månad. Och tredje dagen som en vecka. Och resten, yani 37 dagar, som vanliga dagar. Så han är här vad? Ett år, en månad, en vecka och 37 dagar. Det blir ett år, två månader och någonting. Taib. Och han kommer på denna korta tid att gå runt hela jorden. Som det nämndes i vissa hadith, han förflyttar sig snabbt. Taib. Men subhanallah, den här dagen som kommer vara som ett år. Vad var sahabas första tanke? Hur ska vi be? Mashallah, det här visar hur måna sahaba var om bönen. Att de tänkte inte på Dajjal och hans fara, hur ska vi skydda oss, utan Hur ska vi be? Och fick det här problemet. Vi vet, Salah har bestämda tider. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Alla har sina tecken. Men hur ska vi be den här dagen? En dag som är 365 dagar. Ska vi be 5 Salah? Eller ska vi be, hur ska vi be? Och då så säger profeten alaihissalam, ni ska räkna ut. Taqdiruna lahu qadra. Ni ska räkna ut. Taib. Estimate. Vad är på svenska? Att, beräkna. Uppskattningsvis. No. Det vill säga att yani, ni ber fajr vid 6 till exempel. Sen ber ni dhuhr vid 1 efter 7 timmar. Så att man vet ungefär att den här tiden brukade vi dhuhr. Då ber vi. Taib. Och då ser vi som ulamas från salaf, som en person som är inlåst i ett rum. Han ser inte solen eller någonting. Hur ska han be? Alltså, han försöker. Den här tiden brukade jag be, så ber han. Jag tror att det är asr, han ber. Alltså. Att asr är ungefär 2 timmar efter dhuhr och liknande saker. Och den här hadithen är också jätteviktig. För oss som lever i dessa nordliga länder. Al-fuqaha, de lärda, har använt denna hadith som ett bevis på hur vi ska be när det är långa dagar och ibland ingen natt, eller tvärtom, att det är långa nätter utan dag, vilket kan ske på de nordligaste platserna på jorden, och jag tror också de sydligaste, eller hur? I alla fall de nordligaste platserna på jorden, högst upp i vårt land, finns det då vissa dagar på sommaren då solen inte går ner. Är det inte så? Det är 24 timmar dag. Och vissa dagar på vintern där solen inte går upp under flera veckor. Så hur ska man be? Om solen inte går upp, finns ingen fajr, finns ingen dhuhr, finns ingen maghrib, ingen isha. Då får man räkna ut. Taib, uppskattningsvis. Och då säger de lärda att man ber efter närmaste stad som har yani normala bönetider. Så att de uppe i Haparanda eller vad det heter ber kanske efter Gävle eller Uppsala eller Stockholm eller någonting sånt, och följer deras bönetider. Och vissa säger att de kan följa Mekkas bönetider och liknande sånt. Men i alla fall, de måste räkna ut att under varje 24 timmar måste jag be 5 salat, även om solen är uppe eller solen är nere. Och sen månaden som är likadan, där ska man också då uppskatta bönen. Och samma sak den här veckan. Och resten av dagarna så ber man som vanligt. Och sen så nämnde Rasul alayhi salatu wassalam att efter detta så kommer då Isa ibn Maryam att komma ner till den vita minareten i östra Damaskus. Och sen kommer han att döda ett dajjal vid Bab Ludd. Ett ställe som idag ligger i Palestina. Och det sägs att det ligger nära Tel Aviv. Så där kommer Isa att döda Dajjal med sitt spjut. Nah. Det är också ett annat mirakel. Att när profeten alaihissalam berättade denna hadith, så var Damaskus inte ens muslimskt. Det fanns ingen moské överhuvudtaget. Det var kristet. Taib. Och här berättar han om en moské som kommer ligga i östra Damaskus, som kommer att ha ett vitt yani adhan-ton. Och då nämner Ibn Kathir, jag tror det är Bidaya och Nihaya, att den här minareten var egentligen inte vit, men det skedde någon konflikt mellan muslimer och kristna, och de kristna eldade upp den. Och sen fick de böta och betala för att bygga en ny, och den byggdes då vit. Så nämner Ibn Kathir här att det här är som ett tecken att Isa alaihissalam, som de dyrkar vid sidan av Allah, kommer att komma ner, ja, och tvinga dem att bli muslimer på det bönetornet de har byggt med sina pengar som han Allah. Så att allt det här är då tecken innan domedagen, och inshallah vi fortsätter nästa vecka. Då kommer ännu mera hadith om Dajjal bi idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum.